Månen. Det är jordens enda naturliga satellit. En satellit är ett föremål i omloppsbana som du säkert förstår. Men månen är en ovanligt stor satellit och den femte största i vårt solsystem. Efter solen så är månen det ljusaste föremålet på himlen, trots att dess yta egentligen är väldigt mörk. Dess framträdande position på himlen har sedan tidigt i mänsklighetens historia gett månen en viktig roll i kultur och mytologi. Den roterar runt sin egen axel i samma hastighet som den roterar runt jorden. Därför så ser vi alltid samma sida. Det finns många teorier om hur månen skapades, men den mest allmänt accepterade teorin är att den formades ur skräp som kastades upp ifrån en annan mycket stor himlakropp som kolliderade med jorden för omkring 4,5 miljarder år sedan. Mänskligheten har sedan tusentals år intresserat sig för och fascinerats av månen och dess egenskaper. Under 1950-talet så inledde dåvarande Sovjetunionen försök att besöka månen. Några obemannade farkoster både passerade och landade på ytan, men 1969 blev USA det första landet som besökte månen med en bemannad expedition. Efter de första bemannade besöken på månens yta så dalade intresset för besök på månen under lång tid. Men intresset har återkommit på senare år och bland andra USA och Indien räknar med att återbesöka månen med bemannade expeditioner inom 10 år. Månen har en solid, järnrik inre kärna. Den yttre består främst av flytande järn och har en radie på 300 kilometer. Runt kärnan ligger ett flytande lager av magma. Månens totala diameter är 3476 kilometer. Ytan består av sten och sand med liknande sammansättning som de stenar som återfinns på jorden. Månens omlopp kring vår planet ger upphov till tidvatten eftersom dess gravitationsfält drar vattenmassorna till sig. Men det här med att vi har besökt månen, det pratas det en hel del om. Och konspirationsteorierna är inte få om månlandningen verkligen ens har ägt rum. Och det är de teorierna som vi ska prata om. Både varför man säger att vi inte har varit där, men också varför vi kan bevisa att vi har varit där. Välkommen tillbaka till UFO-podden med mig, Sebastian Krantz. These are extraordinary times, and we face an extraordinary challenge.
Play.
Konspirationsteorier frodas inom ett flertal olika ämnesområden och behandlar allt ifrån politiska mord till terrorattentat, olycksfall och avlidna kändisar. Bland de mest kända teorierna i världen räknas mordet på John F. Kennedy, Elvis dödsfall samt terrorattackerna 9/11 2001. I Sverige pågår än idag i vissa kretsar livliga diskussioner kring huruvida viktiga detaljer undanhålls ifrån allmänheten. Bland annat angående Estonias haverirapport och mordet på Olof Palme. Människans fallenhet till att ifrågasätta makthavare och auktoritetsfigurer i kombination med nyfikenhet för det okända gör det knappast oväntat att se hur en ofantlig mängd konspirationsteorier kläcks kring det som är mest okänt av allt, rymden. En av flera konspirationsteorier kring rymden är den att vår planet besökts ett flertal gånger av utomjordingar. Ett faktum som myndigheter världen över håller hemligt ifrån allmänheten. Ett välkänt exempel som vi pratat om tidigare är Roswell-incidenten som inträffade 1947 i New Mexico. Förespråkare av denna konspirationsteori menar att en bemannad rymdfarkost gjorde en kraschlandning i öknen för att sedan omhändertas av den amerikanska myndigheten CIA. Amerikanska staten ska bland annat ha dragit stor nytta av farkostens avancerade teknologi. Och den officiella förklaringen löd att den oidentifierade farkosten i själva verket visat sig vara en väderballong. Flera journalister, fotografer och UFO-entusiaster som undersöker eller sprider konspirationsteorier har under åren vittnat om obehagliga besök av svartklädda män, så kallade Men in Black, som vi också pratat om. Signalement och beteende på dessa män antyder i vissa fall att de agerar i uppdrag av staten. De klär sig i svarta kostymer, ofta med tillhörande hatt och solglasögon. Dess avsikt tycks vara att genom hot, avlyssning och förföljelse tysta ner de som kommer för nära sanningen. En annan kategori, MIB, föreslås vara utomjordingar. Dessa svartklädda män är ofta onaturligt bleka med en total avsaknad av kroppshår. Men vi ska komma till dagens huvudämne. Det finns ett antal konspirationsteorier vars budskap är att Apollo-programmet aldrig ledde till några månlandningar och att filmerna och stillbilderna ifrån samtliga Apollo-färder är tagna på jorden. Vi ska nu läsa upp argument som talar för att vi inte har varit på månen. På de filmer som visas på månlandningen så kan man till exempel se att flaggan som sätts upp vajar. På månen saknas luft och därmed vind som skulle kunna sätta en flagga i rörelse. Detta kan dock förklaras just genom att flaggan hålls upp av en metallpinne som ligger i flaggans överkant. Så länge pinnen hålls upp så kommer flaggan att fortsätta stå rakt ut ifrån stången. Att flaggan vajar kan förklaras med att den nyss är uppsatt. Den sattes då i gungning. Och eftersom det inte finns någon luft på månen så bromsas inte dess svängningar upp på samma sätt som den gör på jorden. Ljuset lär också vara felaktigt, enligt vissa. Precis som på jorden så kan det även på månen uppstå både konvergerande och divergerande skuggor. Dessutom så ska man komma ihåg att jorden utgör en mycket kraftig ljuskälla på månen. Så det finns med andra ord två ljuskällor att ta hänsyn till. Även månytan är belyst och kommer i sin tur att återkasta ljus på föremål. En annan vanlig optisk relaterad misstanke är den om hur stjärnor inte syns i fotografierna från månen, trots att månen saknar atmosfär. Misstankarna finns också om att den lite studsiga gången som märks på filmerna enbart skulle vara att de körs på lägre hastighet. Om de körs på högre hastighet så ser det enbart ut som de springer med tung utrustning. Vilket enligt många skulle kunna vara en förklaring på detta. Samma sak gäller en sekvens där man kan se en så kallad månbil som man också tror är filmad i en annan hastighet. Och man pratar också om att raketerna vägde för lite. Enligt Werner von Braun så måste en raket väga 300 000 ton för att nå månen. Apollo-raketen vägde betydligt mindre. Däremot är detta föråldrade beräkningar och mannen han själv har faktiskt själv utvecklat raketerna. Konspirationsteoretiker ifrågasätter om Neil Armstrong verkligen klarade av att landa en farkost som månlandaren, då han ska ha misslyckats med likvärdiga trappor på jorden. Det pratas om att det inte finns någon krater under månlandaren där den kraftiga raketmotorn hade bromsat in. Och en del hävdar att astronauterna inte skulle kunna klara av strålningen i rymden. Det finns även en bild på John B. Young där han gör honör för den amerikanska flaggan. Ett problem, hävdas det, är att skuggan vid hans fötter saknas. Konspirationsteoretiker hävdar att detta beror på att bilden är ett fotomontage. Men det finns ju såklart saker och ting som talar för att vi faktiskt varit på månen. Man kan läsa om de här olika teorierna överallt på nätet och på sidan konspirationsteorierochsanningar.blogspot.se så skriver man: vi kommer redogöra för de grunder som finns för konspirationsteorierna gällande månlandningen. Vi kommer ta upp huvuddragen och vilka motiv som skulle kunna tänkas peka på att det är en verklig konspiration. 1. Månlandningarna har i huvud taget aldrig skett. 2. Månlandningarna skedde, men någon människa var aldrig med ner till månens yta. Ombord på själva landaren fanns automatiserade verktyg som tog prover och samlade ihop jord. Stenprover. 3. Den första delen av Apollo-uppdragen genomfördes aldrig i verkligheten. Detta inkluderar även månlandningen med Apollo 11. Det första uppdraget som man i huvud taget försökt utföra och också lyckades med var Apollo 14 och 15. 4. Månlandningen med Apollo 11 är sann. Men bilderna därifrån hade förinspelats i studio för att man skulle förvissa sig om att folket skulle tro att man landat på månen, vad som än skulle hända. 5. Månlandningarna skedde, men inget av det fotobevis eller videobevis som finns är äkta. Det finns även olika teorier om varför. En av de extremaste säger att vi på månen träffade varelser ifrån en annan avancerad civilisation från någonstans utanför vårt solsystem. Men även teorier om hemlighetsstämpling på grund av kalla kriget och det faktum att man inte visste vad man skulle hitta finns. Vad kan man då säga om de olika huvudteorierna? Man kan ju fort konstatera att det är stor skillnad mellan de olika. Men det kanske klarnar när vi går igenom de olika motiven konspirationen skulle kunna ha. Det kalla kriget, rymdkapplöpningen, gjorde att USA kände sig tvingade att vinna kapplöpningen. Och därför gjordes allt för att få världen att tro att USA hade lyckats med något så fantastiskt. Det skulle också göra att fler som visste om det skulle vara tysta i sam patriotisk anda. Och att avslöja det nu vore för pinsamt. Alla huvudteorier fungerar på detta motiv. Pengar. Det klassiska motivet som alltid måste utredas. Fanns det tillräckligt med pengar för att verkligen komma till månen? Om inte så fanns det då mycket pengar över till att betala de som visste om konspirationen. Eller fördes pengar över från NASA till andra hemliga projekt? Med andra ord, tvättades pengar via NASA? Risk. Risken med att projektet helt enkelt var för stort. Man hade inte den tekniken som skulle behövts. Bill Casing med flera har siffror på att chansen att framgångsrikt landa på månen med den tidens teknik och finansiering skulle vara 0,017%. Och därför så vore det osannolikt att man skulle vågat sig på det i huvud taget. Distraktion. För att få bort fokus ifrån andra heta frågor på hemmaplan. Vietnamkriget var inte direkt någon kioskvältare och USA behövde någonting positivt som man kunde ena nationen kring. Eller var det luftet? Politik skulle man kunna säga. Kennedy lovade ju att vi skulle till månen innan årtiondets slut. För att inte det skulle bli en politisk strid om Kennedys och NASAs framtid och misslyckande så ljög man helt enkelt. NASA ville ju inte bli av med sina pengar. Därför lyckades man få så många inblandade på NASA att hålla tyst. Så vilket ingångsvärde med dels vilken huvudteori man tror på och vilket motiv man hade gör att man kan ha väldigt många ingångsvinklar till månlandningskonspirationen. Vad tror du som lyssnar? Men vi ska nu ta upp sanningen som man skriver om på johnnyronberg.com. Lite till och från så återkommer debatten om att månlandningarna var en bluff, börjar man. Men själv möter han ibland personer som ska bevisa att månlandningen var en bluff och lika ofta överbevisar jag dessa personer. Så som en samhällstjänst presenterar jag här ett antal bevis mot att månlandningarna har ägt rum. Jag ger även svar på dessa bevis. Flaggan. På filmer syns det tydligt att flaggan rör på sig. Så hur kan detta komma sig? Anledningen till att flaggan vajar är att någon ur besättningen nyss har rört den. Och på grund av att motståndet på månen är mindre än på jorden så vajar flaggan en lång stund efter att någon rört vid den. Flaggan 2. Flaggan står rakt ut. Hur kan detta komma sig? Borde inte flaggan hänga rakt ner? Svar. Visst borde flaggan hänga rakt ner på grund av att det inte finns någon vind på månen. Men NASA var förutseende när det gällde detta. Så man satte helt enkelt en aluminiumstång i flaggan. Allt för att det skulle se snyggt ut. Varför syns då inga stjärnor? Det finns ju inga stjärnor på bilderna. Och detta bevisar att bilden är falska. Men svaret lyder. Men detta beror på att det är svårt att få med ljusstarka objekt både i förgrunden och i bakgrunden. Testa till exempel att ställa dig under en gatlykta och fotografera stjärnhimlen. Ljuset ifrån gatlyktan kommer effektivt ta bort allt ljus ifrån stjärnor. Vem filmade de första stegen? Neil Armstrong blev filmad när han steg ner på månytan. Hur kunde detta ske? Var inte Armstrong den första människan på månen? Svar. Jo. Neil Armstrong var den första människan på månen, men innan han steg ner så fällde han ut en kamera som satt på utsidan av månlandaren. Varför faller skuggorna åt olika håll? Skuggorna på en del bilder är olika långa och faller åt olika håll. Detta bevisar att bilden är en bluff. För Under månlandningarna fanns det bara en ljuskälla, solen. Men svaret lyder: anledningen till att skuggorna är olika långa beror på att objekten på bilderna är olika långa och står i olika vinklar. Anledningen till att skuggorna faller åt olika håll beror på att objekten ligger olika och i olika vinklar. Även höjdskillnader och dylikt gör att skuggorna blir olika långa. Testa själv genom att under en solig dag titta på de skuggor som bildas. Om det funnits fler ljuskällor så hade alla objekt fått mer än en skugga. Jämför med en fotbollsmatch som spelas i strålkastarljus. Där får alla spelare flera skuggor. Varför hörs inte motorerna? Varför hörs Armstrongs röst men inte ljudet ifrån månmodulens motorer under landningen? Svaret lyder: detta beror på tre saker. 1. Vid tiden för landningen så var motorerna knappt på. 2. Ljud måste ha en atmosfär för att fortplanta sig, vilket inte finns på månen. 3. Astronauternas mikrofoner var så byggda att endast astronautens röst skulle tas upp och inget störande ljud i närheten. Hur klarade astronauterna strålningen? Det är för mycket strålning i rymden och de skulle ha dött redan efter några minuter. Svar: oftast brukar Van Allen-bältena tas fram som ett exempel på att människan inte skulle varit på månen. Sanningen är att den strålning som astronauterna blev utsatta för under de timmar de färdades genom strålningsbältet var långt under de doser som anses farliga. Varför är det ingen fördröjning på ljudet? Hur kommer det sig att det inte är någon fördröjning när markkontrollen pratar med besättningen? Borde det inte vara några sekunders mellanrum mellan fråga och svar på grund av avståndet? Svar: visst är det så. Det tar ungefär 2 sekunder för ljudet att förflytta sig ifrån jorden till månen eller tvärtom. Men det vi hörde var det som hördes på jorden. Med andra ord så hörde vi inte fördröjningen på grund av att det inte finns någon för vår del, för att vi hörde det som Houston hörde. Detta var svar på de vanligaste så kallade bevisen för att vi inte varit på månen. Ett annat bevis som bevisar att vi var där är att ryssarna skulle ha tagit varenda chans att förlöjliga amerikanerna. Även det faktum att Apollo-astronauterna tog med sig flera 100 kilo sten och grus ifrån månen borde ju faktiskt räknas som bevis för de flesta. Och med det så kanske vi har spruckit hål på myterna kring att vi inte varit på månen. I vårt nästa avsnitt i UFO-podden så pratar vi om bortföranden härifrån Sverige. Det finns nämligen en hel del som det svenska folket kanske inte riktigt vågar att berätta. Har du någonting som du vill dela med dig av? Det går självklart bra att vara anonym. Skicka in det till UFO-poddens Facebook-sida där det heter UFO-podden i Radio Play. Varmt välkomna tillbaka nästa vecka och tack för att ni ännu en gång har lyssnat på mig, Sebastian Krantz, i UFO-podden. These are extraordinary times and we face an extraordinary challenge. Play.